Ja, hej på er allihopa. Detta är Gunnel Alderholm i A-radion, Socialdemokraterna som pratar. Jag har brutit min promenad för att gå in i värmen, för jag har frusit oerhört idag. Men vi sitter här i radion som vanligt och vi är lite annorlunda idag. Jag heter då Gunnel Alderholm, men vid spakarna har vi faktiskt Daniel Dellermark. Yes. Även kallats för DD. Ja. Så, men för övrigt, och så har vi en gäst, och du Evert.
Ja, och så är det Evert Svenningsson som sitter här också, och vi har ryckt in här lite grann för att Joakim mår inte riktigt bra, så att han kunde inte, och Katarina
jobbar
också, så att därför så har vi sett till att hennes gubbe kommer hit istället, Daniel Kristoffersson, men det ska vi återkomma till så småningom.
Mycket Daniel idag.
Ja, det blir Daniel på Daniel. Ja. Och så att vi ska försöka köra, och idag när vi sa att vi skulle hoppa på detta, så gjorde vi som vi har gjort någon annan gång, en liten tanke på att spela lite skivor av annan sort.
Ja,
nämligen sådana som vi har köpt när vi har varit ute och rest.
Ja, en liten resa kan vi göra.
För vi vill ju egentligen inte sitta här.
Nej, vi vill vara i Spanien, ja, men är det kaos.
Där är det kaos, och det går inte.
Nej.
Men vi ska börja med att lyssna på lite grann, med tanke på att det är Melodifestivalen kör igång idag.
Ja, absolut. Och då börjar vi med Carola naturligtvis, och Främling. Varsågoda. Ja, det var Carola. Jag tycker den är väldigt, väldigt bra.
Ja,
hon sjöng den med entusiasm och inlevelse och sådana där saker.
Ja, det är alltid en annan tjej, den som var då, än den som är nu.
Precis. Och
det är klart, det har ju gått
några år sedan.
Det har gått 35 år sedan eller någonting sånt där.
Ja, så är det.
Så att det är Melodifestivalen börjar, och det är väl ingenting som du och jag kanske kommer att titta på, men det är många andra som gör det.
Ja.
Och jag konstaterar,
barnbarnen kommer att göra det. Ja. De kommer att fråga, såg ni på det? Nej, säger vi då. Inte ingenting.
Nej, det är ju liksom partilanknytning i två stycken idag. Mm,
ja, Arvingarna.
Både Arvingarna, och sen vad var det, den här hårdrockbandet, vad de nu hette?
Ja, just det. Ja. Heartbeats.
Nej, hette någonting annat. Lilla syster eller någonting sånt.
Lilla syster heter de, ja.
Så att det är lite grann. Ja.
Jag tänkte jag skulle, innan vi släpper in vår gäst, så tänker jag att danskt ordspråk.
Danskt.
Ja. Det är bättre att råka illa ut än att inte råka ut alls.
Ja.
Fattar du den?
Nej.
Nej, jag tänkte väl det. Erfarenhet är vad folk kallar sina misstag.
Det kan du
hålla med om.
Det kan jag hålla med om däremot. Precis. Så det kan ligga mycket i det.
Ja.
Ja, vi har ju Daniel Kristoffersson här hos oss. Han är här i nästan trippelroll. Vi ska bland annat prata om kultur- och fritidsnämndens verksamhet och hur det fungerar här i Partille.
Mm.
Eftersom han sitter med där och är gruppledare för oss socialdemokrater. Och så ska vi prata om att han har också fått nytt jobb och börjat jobba som ombudsman på Metall och den fackliga biten där. Och vi ska dela upp detta lite grann. Men framförallt så ska vi börja prata med att du sa själv förresten att det är samernas nationaldag idag.
Mm.
Och det är viktigt att komma ihåg. Och du tillhör ju de som liksom jag för länge sedan gillar att gå i fjällen. Och det gör du. Du går i fjällen fortfarande.
Absolut.
Ja, och därmed också fått mycket fritidsaktiviteter uppåt där.
Jo, det stämmer. Jag har haft turen att växa upp med en far och en mor också, för en del, som tog oss i Norrland redan när vi var små. Och det har bara fortsatt genom åren. Så att, tanken är att jag och farsan, och vi åker varje år och vandrar, och vi har nästan löst det alla år som har gått. Förra året gick ju inte då på grund av pandemi, men vi håller på att planera för sommarens vandring.
Vad ska det bli i år då?
Det blir, forskgubben blir 70 i år, så han har haft en dröm i alla år att han vill göra en riktig Sarekvandring när han är 70. Det blir förmodligen hans sista, men det har han sagt i 15 år, så att det kanske det inte blir. Men vi ska in i Sarek i alla fall, korsa där med tältet på ryggen och ha det gött.
Det är fint, det gjorde jag 1976.
Då var jag 2 år.
Ja. Och eftersom då är din farsa ungefär lika gammal. Vi är ungefär lika gamla. Nej, det var en fin sak. Och det, ifrån det, efter det har jag inte rakat mig. Så att då bildades skägget. Ja, en annan bit som jag vet du gillar också, som jag vet att du ska göra imorgon, det är ut och fiska.
Absolut. Och äntligen så ligger isarna här i Göteborg. Ja. Det har inte gjort det på... Jag tror inte jag var ute en enda gång förra året, om jag minns helt fel. Men det har ju varit uselt de senaste åren tyvärr. Men just ut och isfiska är ju det bästa som finns, tycker jag.
Ja, och pilka, det är faktiskt det enda jag gillade en gång i tiden att fiska. Det var och ibland att vara ute och sitta där vid ett hörl och dra.
Ja, det är härligt. Ja. Och i kombination med angeldom, vi sätter ju angeldom för att få gända då.
Ja.
Det är magiskt härligt. Det är kallt och gott och det biter i kinderna. Men med gott sällskap och lite sol i ryggen så nej, det finns ju inget fin här. Alltså.
Nej. Och var är du någonstans och fiskar då?
Oftast uppe i sjöarna utanför Floda, uppe i Lenons kommun där.
Ja,
Där jag är uppvuxen. Så att det är återigen jag och farsan. Så det är kul.
Det är gött. Mm. Och du hade sonen med det sist också? Så.
Jajamän, han kom.
Han började lära upp sig också kanske?
Ja, han är lite bekväm. Han är 20 plus nu så att...
Ja.
Han vill inte gå upp när vi sticker vid 6 på morgonen. Han kommer lite senare i egen bil. Men han kommer ju i alla fall, det är roligt.
Ja.
Men imorgon ska vi nog få med oss alla döttrar och frugan och allting, förhoppningsvis.
Jo, men det är ju fint väder på gång och det är ju gott just nu. Så.
Mm.
Ja. Abborren du tog sist, har du ätit upp den eller?
Nej, jag gav den faktiskt till min mor.
Ja.
Jag har ju tyvärr gift mig, tänkte jag säga. Jag har gift mig med en jättefin kvinna, men hon är ju tyvärr jätteallergisk mot fisk.
Jaha.
Så att det är väldigt sällan jag tar hem färsk fisk, för det är mycket lukter och dofter och sånt. Så jag ger faktiskt bort den mesta fisken jag får.
Ja, då så.
Men den var fin, den nästan 1 kilo vägde den. Det är nog min största abborre, tror jag.
På tal om gå i fjällen, jag och syran gick i fjällen och så gick vi i Padjelanta och så en kväll då så var vi framme. Och då gick hon och fjäskade med samerna där och fick fina rödingar.
Ja, gött.
Stekte vi dem och åt dem. Och så mitt i alltihop när vi sitter och äter säger jag så här, tänk om det ändå hade varit en god makrill istället. Och hon blev helt vår. Och det är liksom en sån där sak som kommer tillbaka när du skulle ha makrill istället. Men det var ju mest bara för att retas. Men för det var ju helt fantastiskt gott.
Ja, alltså. I den miljön och den fisken, det är oslagbart.
Ja, det är verkligen.
Jag har gått en gång i fjällen med Evert. Han ville frälsa mig med det. Jag blev dödssjuk när jag var i fjällen. Jag var så sjuk så det var inte sant alltså. Jag går aldrig mer i fjällen efter det. Aldrig någonsin.
Men det var inte i fjällen. Så
nej, det vet jag. Men upplevelsen, alltså du vet det här, jag fick ingen upplevelse utan det var bara det ett steg till så jag kommer hem och får lägga mig.
Och sen sov
jag 2 dygn.
Ja. Så det var lite oturligt när jag skulle försöka frälsa henne. Men det
blev aldrig något mer.
Nej, stackaren.
Ja, det är lite synd. Du, vi ska prata sedan lite grann om dina engagemang här, både fackligt och politiskt. Så men före det så ska vi ta en liten låt här som passar bra in till vårt lilla snack nu, tror jag.
Ja. If wishes were fishes.
Men North Sea Gas heter låten.
Varsågoda. Ja, det var skotsk musik. Daniel berättar om sina färder upp i fjällen och vi kommer att ha en liten resa över Europa i musik.
Det ska vi ha och som sagt det här var lite skotsk musik och det passade väl in också med tanke på igår på spåret.
De var i Glasgow.
Åkte till Glasgow så att säga. Ja, vi sitter här tillsammans med Daniel Kristoffersson som ju då är andre vice ordförande blir det va?
Det stämmer bra.
I kultur- och fritidsnämnden. Och då kan man ju ställa frågan så här i dessa... Ja, det är precis 1 år sedan man bestämde sig för att det här pandemin och eller att det var en sån här farlig sjukdom. Hur har det här fungerat för kultur och fritid här i Partille, tycker du, tänker du?
Jag måste börja med att ge en jätteeloge till hur kultur- och fritidsförvaltningen agerar och sköter alltså det dagliga som bara rullar, som de flesta människor aldrig tänker på, men som hela tiden pågår, och framförallt i kultur och fritid. Så sättet man bemöter alla konstiga restriktioner som kan upplevas konstiga, och det som händer i samhället, och som om man bara anpassar sin verksamhet på ett sätt som är, det är väldigt imponerande att se faktiskt. För det vet ju alla som hänger med medier, det är inte helt lätt att veta vad gäller nästa vecka, och hur ska vi hantera det, och vad ska vi göra med alla våra föreningarna, sliter ju och har det tufft i vanliga fall, och så kommer pandemin på det. Men då har vi har jättefina människor som jobbar och stöttar föreningarna på ett fint sätt och hjälper till. Alltså det finns inga problem, det finns bara lösningar. Det är min känsla generellt över hela förvaltningen, och det är jättekul att vara en del av det. Det måste jag säga.
Hur har det... Vad tänker du särskilt på hur de har jobbat?
Jag tror att... Jag ska inte jämföra med någon annan förvaltning, för det kan jag egentligen inte göra. Men känslan är ju ibland när man läser media och tidningar och hör att man bara stänger ner massa saker. Det har inte varit utgångsläget här någon gång, utan det har varit hur kan vi göra detta fast i mindre skala. Och vi har ju en jättestor arena, Partille Arena, som har varit fullknökad i flera år och jättebra verksamhet och dratt in hur mycket upplevelser som helst, och många människor har varit involverade. Det kunde man ju tycka att det skulle vara lätt att bara stänga ner det liksom, inte ha något. Men istället så har man gjort allting fast i mindre format. Jag vet inte hur många konserter och spelningar som har varit för endast 50 personer åt gången. Och sånt tycker jag är häftigt, alltså att man fortsätter. Ja visst, det är krångligt och det är inte helt lätt att lösa, men man gör det ändå, för det är sånt värde i det kulturella, i musiken och mötet med folk. Och det tycker jag är väldigt kul att se att det fortsätter.
Biblioteket då, hur har det fungerat och fungerar?
Det bestämde man så tidigt för i förvaltningen, att det här är någonting som är en samhällsviktig funktion som vi absolut inte ska stänga ner. Vissa andra bibliotek, jag tror det var Göteborg, stängde ner rätt tidigt. Och det får ju konsekvenser på ett sätt som man kanske inte tänker på heller. För det är rätt stor del av våra invånare som inte har datorer hemma och som kan inte lösa mycket av de här digitala lösningarna. Och då har det varit en naturlig plats för människor att komma till biblioteket och få hjälp av de som jobbar där. Så det har hela tiden fortsatt. Sen var det ju en period, jag tror vi stängde, om det var en vecka eller två, om man inte minns helt fel, när man drog åt tumskruvarna och rejält från statligt håll att allt sånt skulle stängas ner. Men det är ju igång igen. Sen om man likadant är det anpassat. Man kan inte sitta och hänga för mycket, men man kan komma dit och få den hjälp man behöver. Och bokutlåningssystemet med böcker funkar. En jättefin grej som man har jobbat mycket med, det är ju att vi kör hem böcker till människor. Så människor inte behöver ta sig till biblioteket, utan man kan lösa, beställa och önskelister på vad man vill låna. Och så åker övrig personal i förvaltningen ut och levererar böcker hem till människor. Det är ett typexempel som är jättepopulärt och görbra.
Det kanske är så bra så det kanske blir svårt att låta bli med det, särskilt till äldre personer.
Tror absolut att det är för att stanna så, under någon form, för att det är ju hur bra som helst.
Det är ju mycket sådana här saker som man har börjat att göra som kanske kan bli bra även i fortsättningsvis. I servicen och sånt.
Ja, det tror jag.
Det är lite utav bokbuss.
Ja, men precis.
Som vi hade tidigare. Ja, precis.
Ja, för att det kan ju bli ett alternativ till bokbuss framför allt.
Ja, ja.
Vi har ju inte haft det i bokbuss. Jag tror vi hade det för många, många herrans år sedan. Men här är det ju inte varit samma behov här i vår lilla kommun. Men det är klart att det är ju väldigt värdefullt att göra det lätt för folk att kunna få låna böcker och sånt.
För det var ju en del när jag var liten. Mamma, det var långt till biblioteket och så kom bokbussen. Och då kunde man ju också beställa. Så att nästa gång de kom så hade de den med sig. Så att jag vet ju mycket väl vad bokbussen är för någonting. Och den var fantastisk. Mamma såg ju fram med det. Och det gjorde ju också att vi fick möjligheter att läsa, min bror och jag då. Att man kom in i detta att med bibliotek var väldigt viktigt. Och du kan få läsa böcker, det kostar ingenting och såna här saker. Det är också en samhällsupplysning kan jag tycka.
Absolut. Och det är viktigt att för det, just bibliotek, det, vi pratade lite innan. Jag vet, alltså det är en institution som det finns ju politiska krafter som egentligen skulle vilja privatisera allt, ja, sånt. Liksom, för att man tycker det är ingen nytta och man ska inte lägga skattepengar på sånt. Nej. Men det är ju precis tvärtom, för det är så otroligt viktigt att de här grundinstitutionerna finns i samhället och verkligen är öppet för alla. Så det är mycket, mycket viktigare än vad man har trott, kanske, eller vad många har trott. Och det tycker jag man har insett nu i pandemin, att de här starka fundamenten i samhället, hur viktiga de faktiskt är. Mm. Och det är väl framförallt någonting som vi kommer få ta med oss. Om vi nu hamnar i ett mer normalt läge igen, att hur ska vi utveckla det liksom?
Ja, men just bibliotekens roll har ju blivit mer och mer tydligt, liksom, att det är en samlingspunkt också för människor. Det är inte bara, och som borta hos oss så har vi ju utställningar väldigt mycket i kulturrum, och det har ju väl inte varit någonting just, det har väl varit nedlagt, håller jag på att säga, under den här tiden, va?
Ja, man har inte öppnat upp några nya i alla fall. Nej. Och sen en stor del som kanske inte alla känner till heller, det är ju att man kan ju göra rätt mycket ungdomar som är på biblioteken och pluggar, för det finns ju datorer, man kan sitta där i lugn datormiljö och där allting finns, och språkcaféer är ju en sån sak som också, jag har inte jag vetat om tidigare egentligen, utan det är ju för att jag kom in i kultur och fritid och man fått lära sig lite grann, men man är på plats där och man får prata sitt hemspråk och så kommer det få, och så är det bara trevliga öppna miljöer där man liksom det blir, man glider in i samhället på ett sätt som är rätt imponerande att det bara finns liksom. Och det är mycket sånt som tyvärr tror jag väldigt många inte känner till.
Nej, och barn har de ju för också.
Absolut.
Det är jättetrevligt. Jag gick dit med mina barnbarn. Det var jätteroligt att se bara barnen, deras miner och deras, hur de levde med och såna här saker. Det är någonting som de verkligen kommer ihåg sedan. Och det tror jag skolar dem i, att man kan gå till biblioteket och låna. Man behöver inte gå ut och köpa det.
Nej.
Idrottsvärlden då, hur har det slagit här under pandemin?
Ja, det har ju varit tvära kast där också med vad som ska vara godkänt och inte. Och det är inte helt lätt att falla föreningar och förstå logiken kanske. Det har man kämpat mycket med, att försöka förklara. Men nu är ju allting igång igen. Jag tror det är från 2002 års ålder något som man öppnat upp. För att man har ju också ändå någonstans i all otydlighet varit lite tydliga med att det är bra att hålla igång ungdomarna liksom, så att de inte... Idrotten måste ju finnas där, när det är så mycket annat som inte finns. Ja. Så att sen, och det är klart att det har varit problem för föreningarna, så att hur ska de göra på rätt sätt? Hur, bara en sån enkel grej, om man nu inte får träffas, hur byter man om? Mm. Det kanske inte är alla unga som kan sköta det på en privat plats. Alltså, och man kanske inte kan bli skjutsad i sin förening utan får ta sig själv, och då ska du vara ombytt och så är det vinter. Och, vet, det blir så mycket. Men
kommunen har inte gått in med några extra stöd till föreningar?
Vi har haft olika former av stöd från vår förvaltning där alla föreningar har kunnat söka. Mm. Om man har behövt, om det är saker som har varit fördyrande på grund av pandemin. Eller vi har även haft ett generellt bidrag som gick ut till alla. Mm. Så lite extra pengar för att hjälpa till. För vi vet ju hur hårt de sliter. Och så där tycker jag absolut att vi har ställt upp på ett väldigt bra sätt. Sen det är klart, vad är tillräckligt? Liksom. Man kan alltid göra hur mycket som helst. Men
ändå att man gör någonting, att man ser i samhället att man försöker göra någonting, tror jag, skapar positiva känslor.
Ja.
Att man gör sitt bästa, så att säga.
Ja.
Och sen tror jag då kanske det kan bli ett engagemang för föräldrar. De har sett sina barn kunna gå till att de börjar engagera sig själva.
Mm.
Det kan ju ha en sån effekt också.
Absolut. Och det är likadant, mycket av vår föreningsverksamhet, eller för att inte säga allt, bygger ju mycket på kommunala bidrag. De söker bidrag och får bidrag utefter hur många ungdomar man har aktiverade och sånt. Där kan vi naturligtvis inte vara lika hårda ett år som detta, utan då har vi sagt, då får vi ju gå på föregående års siffror så att alla... Det går inte mycket att öka den administrativa belastningen på föreningarna i ett sånt här läge, utan vi ska ju underlätta så mycket det bara går. Och där... måste jag återigen säga, där är förvaltningen jätteduktiga att hjälpa föreningarna med det här. Att man tar lite av oket för dem så att de kan fokusera på det de är bra på. Och det är ju att ta hand om våra barn och unga. Liksom.
Mm. Mm.
Och då liksom, det tror jag även staten har bestämt sig för också, att anslagen till idrotten ska gå på så att säga 2019 års siffror och inte 2020, för då För då hade det blivit för mycket besparingar.
Ja, det är sant.
Så att det tror jag är viktigt att man ser, för att det här, barn och ungdomar är ju...
Ja.
Pratade med en granne hemma som alltid hållit på med partillhockey, och de har ju fått lägga ner ungdomsidrotten helt och hållet därför att det gick inte att spela nu då, va?
Mm.
Tidigare, men... Och nu lär de väl inte komma igång, för nu börjar det snart dags för fotbollen istället. Så att
ja, det... men jag tror att man börjar öppna upp ishallen igen. Om inte jag kan ha fel, men jag får med det nu att man har kommit så pass
långt. Jo, att man öppnar upp det.
För vissa.
Ja. Ja, men det är mycket som har hänt här under det här året, och det är ju roligt att höra att, att man ändå har försökt att underlätta så mycket som möjligt.
Mm.
Och det är väl det som en del diskussioner som rör runt omkring det här med pandemin, att vi har trots allt haft lite öppen. Vi har inte helt och hållet behövt låsa in oss någonstans, utan vi har kunnat ut och röra på oss lite grann.
Ja, och det är väldigt tur. Och sen, ja. sen så är det ju en konstig politisk verklighet. Alltså, vi som håller på med fritidspolitik, vi är ju vana vid att vi går på möten och vi träffar människor. Nu gör vi ju inte det. Nu sitter man ju hemma som alla andra med laptopen eller paddan och ha digitala, det blir ju inte på samma sätt man diskuterar saker, men det är ändå häftigt att det funkar.
Mm. Ja.
Och jag tänkte på det, vi hade ju fullmäktige förra veckan, det första för året, och då sa ju våran ordförande för fullmäktige, eller för kommunfullmäktige, som här är inte tappat namnet.
Inger René,
ja, precis. Mm. Och jag har inte tänkt på det när hon sa det, hon sa ju, tänk om detta hade hänt för 25 år sedan.
Ja.
Mm. När vi inte har de här möjligheterna att lösa det tekniskt. Och det fick igång huvudet på mig. Liksom att, man ska egentligen vara glad för att det händer nu när vi har de möjligheterna vi har.
Mm.
Så.
Och så är det. Och det, ett problem är ju liksom, som ni säkert kommer få jobba med i kultur- och fritidsnämnden. Det är ju att hjälpa till med föreningarna så småningom, att de kan stimulera så att man får igång föreningsverksamheten igen.
Mm.
Därför att det är ju väldigt lätt att man tappar taget om barn och ungdomar eller i andra föreningar. Ja, vi kan till och med ta i våra parti, eller parti och politiska parti, eller föreningar, att hur ska vi få en bra verksamhet om vi inte träffas?
Mm.
Face to face, så att säga. Därför att man behöver ju det för att lära känna varandra. Och det är då så man kan få en förening att fungera. Det går inte bara att sitta via skärmar. Det tror inte jag i alla fall. Men att vi får se hur det utvecklas här.
Mm.
Men jag tror också det att ibland är det ju så här att man är långt ifrån. Man har inte möjlighet att åka på de här mötena. Jag till exempel, vi i den föreningen som jag jobbar ideellt i. Där är vi ju över hela Sverige, och det blir att de mattas av då när de inte blir engagerade. Så jag tog ju upp detta i höstas. Mm. Det säger ordföranden, aldrig i livet, ska aldrig göra så. Gunnel är ju ämbeten, så in i helskotta. Så att jag satt igång själv, jag var skiträtt. Mm. Gick jättebra, och han fick erkänna att jo, faktiskt det här är bra. För den här föreningen är det bra.
Mm.
Med digitala möten.
Med digitala möten då, därför att vi är så, och vi kan inte åka på mötena en gång i månaden, går inte.
Nej.
Så att jag tror att den är här för att stanna.
Om inte annat så länge det inte ersätter allt det normala sen, men ett jättebra komplement. Jag har ju, vi kommer kanske in på det sen, men jag har ju hållit på mycket med facklig utbildning och sånt.
Mm,
och
mm.
Nu det här senaste året när vi har lärt oss de här arenorna, så högst plus kan medlemmar vara med som är föräldralediga, för de sitter med sin lilla knoll på knät och kan vara med hemifrån, och det är jätte uppskattat.
Mm.
Och det är en grupp människor som vi förut, nej, ni får gå kurs när ni kommer tillbaka till jobbet. Liksom.
Mm.
Så att det finns ju utvecklingsmöjligheter som är jättepositiva.
Mm. Ja. Men nu ska vi ha lite musik under.
Ja, och eftersom vi ska ge oss ut på en resa så åker vi till Grekland den här gången. Där har vi varit, och Grekland är också drabbad av pandemin och framförallt de stora migrationslägren som finns där. Där är det inte roligt att bo, det kan jag tala om för er. Så nu lyssnar vi på Sorbas, och det är ju Theodorakis som har skrivit den, så varsågoda. Ja, det var Sorba. Theodorakis, och det är grekiskt, verkligen grekiskt.
Ja, det är väl så mycket grekiskt man kan tänka sig, och det är väl mest, det är väl den som alla vet.
Ja,
håller jag på att säga, man ska prata om grekiskt.
Och vi var i Grekland, i Aten, och det var 45 grader varmt.
Ja.
Jag glömmer det aldrig. Vi låg på en badstrand, eller rättare sagt, vi låg i vattnet, så vi höll på att bli krympa för att få lite svalka. Det var nog hemskt alltså. Medan katten låg på taket och bara njöt utav plåttak och bara njöt. Ja. Och så hade vi fått en säng, en sån här granlisäng, och den var dålig. Så när vi la oss så rullade vi ihop på mitten så vi klistrade vi varandra. Så man fick slänga benet över kanten för att komma loss. Det glömmer jag aldrig.
Nej.
Ja. Och så kan det gå också.
Så kan det vara. Ja. Ja, det är många sådana här reseminnen man får då när man lyssnar på musik.
Ja.
Ja, och det är kultur i det. Och det är ju det som ni sysslar med också i kultur- och fritidsnämnden, som ordet säger. Mm. Och på tal om kultur så såg jag just att våran kände fotograf här i Partille, Åke Hellgren, hade gått bort. Och Åke har ju... Vi som har varit lite aktiva på olika sätt har ju sett honom i alla sammanhang. I första maj, på alla aktiviteter man kan tänka sig här i Partille, så har Åke varit där med sin kamera och tagit kort. Och jag vet att det här finns en oerhörd kulturskatt som också har belönats. Och det är en sorg man ser. Men så är ju livet. Han hade hunnit bli ganska gammal. Men att det var en fin man också, väldigt trevlig att ha att göra med. Träffat honom ganska mycket. Så det är väl säkert att så småningom kan jag misstänka att man gör någon minnesutställning eller någonting. Det skulle inte alls bli förvånad om det görs någonting för honom borta på biblioteket så småningom. Ja du, Daniel, vi har pratat en hel del om kultur och fritid, men du har ju ditt dagliga värv numera som ombudsman på Metall efter att ha jobbat på Volvo. Men Gunnel hade någonting som hon ville
läsa
och ge dig tips om.
Tips om, ja.
Perfekt.
Den lokala fackklubben på varuhuset hade vunnit en fullständig seger. Ordförande talade till de anställda. Okej, vi har fått igenom tidernas avtal tillkännagav han triumferande. Lönerna går upp med 50%. Vi får 2 månaders betald semester. Det serveras skumpa i personalmatsalen och ni behöver bara jobba en dag i veckan. Vad nu då? Ropade en indignerad röst längst bak. Betyder det att vi måste jobba varenda fredag?
Ja.
Så kan det gå när man är ordförande också.
Hur bra avtal man än har, så är det alltid någon som klagar.
Nej, så är det väl.
Är det så, va? Mm.
Vi har hört nu när Kommunal hade sitt avtal. Det var väl Kommunal som hade det med anställda som var deltidsanställda, vad det var för någonting. Vi hörde på radion.
Nu vet jag inte vad du pratar om.
Jo.
Vi släpper det.
Ja, vi släpper det. Ja. Men det var när vi körde med Matilda.
Ja. Se om vi kommer på det.
Ja.
Minnet är bra, men det är kort.
Det är kort.
Jo, du har ju jobbat mycket fackligt och sånt. Och nu har du fått jobb inne på Metall som ombudsman.
Jajamän.
Vad innebär det för dig?
En jätteny tändning, måste jag säga. Jag har gjort 3 veckor där nu på min nya arbetsplats. Och mitt uppdrag då, alltså jag är vikarierande ombudsman. För det är 2 kollegor till mig som ska gå sin ombudsmannautbildning under det här året. Och i normala fall så åker de till Stockholm ett halvår då. Men nu är det ju, de sitter hemma istället och pluggar digitalt. Men då är det ju heltidsstudier för dem. Så att när den första killen har stack nu i måndags, då har jag hans ansvarsområde tills han kommer tillbaks om ungefär ett halvår. Och då sticker nästa gubbe på utbildningen, så då får jag ta hans ansvarsområde.
Mm.
Så att det är jätteinspirerande det här.
Vad innebär det att vara ombudsman?
Idag så är det ju lite skillnad, eftersom det är ju pandemi även inom den fackliga världen. Så att inte alla företag som tar emot besök och så det är lite olika. Men man kan ju säga att jag har ju varit på Volvo tidigare i 20 år och hållit på där. Och när man jobbar fackligt på Volvo, då är man ju facklig för de närmsta jobbarkompisarna oftast. En avdelning, där har vi kontakt och skyddsombud, och sen kan man jobba på en gruppstyrelsenivå, då har man fler människor. Och sen de sista åren då har jag varit i klubben. Så då är det ju, men det är ju centrerat till vår arbetsplats bara. Och det är ju alla frågor mellan himmel och jord som dyker upp. Det är egentligen samma sak att vara ombudsman, förutom att jag är det för en väldig massa arbetsplatser istället. Mm. Och vi ska ju finnas där för, i alla fall är det mitt uppdrag nu, det är för mindre arbetsplatser utan egen verkstadsklubb. Så det finns kanske, det kanske finns någon, något arbetsplatsombud eller något skyddsombud på företaget, men ingenting mer i facklig organisation då. Och då är det ombudsmannen som kommer ut och förhandlar om allt mellan himmel och jord. Mm. Och just nu så är det, eftersom det är nytt avtalsområde, så är det lönerevisionen som ska göras på alla företag, och då går det inte att kolla så att det går rätt till, och man förklarar hur avtalen fungerar, det här med pottsystem och generella ökningar och så det är mycket relationsskapande man pratar med. Det är ju det oftast fackligt arbete handlar om, att skaffa relationer med både medlemmar och arbetsgivare.
Mm. Det jag tänkte på, det var det här att det var 2 års tillfällig anställning som de hade fått ner till 12 månader istället för 24 månader.
Det ska vi återkomma till.
Ja, tack. Det kom i alla fall.
Vi tänkte ta det här med...
jag gick före.
Ja, mm. Ja. Det är alltså med småföretag och sånt väldigt mycket då som du jobbar mot nu.
Ja, just nu så har jag motorbranschavtalet, och det är alla bilverkstäder kan man säga. Mm. Och det finns ju rätt mycket biverkstäder i Göteborg. Mm. Och exakt hur många vet jag inte. Jag kan tippa på att det jag har, de är väl 60, 70, 80, 90 stycken kanske på det området som jag har. Sen har jag också, jag är ansvarig för gentemot Lernia, bemanningsföretaget. Och då är det ju högst ett jätteföretag. De har ju x antal 100 konsulter på Volvo personvagnar. Så den världen känner jag ju till väl eftersom jag har varit där mycket. Så att då har jag förhandlat med Lernia den här veckan. Och det är ju en värld, en storskalig värld som jag känner till och känner mig rätt trygg i. Mm. Men så timmen efter när jag har varit där så stack jag iväg till en liten bilfirma. Då är det bara 3 anställda. Och problemen där är ju, kan ju vara precis likadana, men det är en helt annan verklighet när det bara är 3, kanske 2 mekaniker och en chef liksom. Så det är häftigt, men det är så stora skillnader. Och...
Men just en sån liten verksamhet, jag menar, där kan du inte berätta på som facklig som du kan göra ute på Volvo.
Ja, jag bara dundrar in och skriker. Ja. Nej, men det är också det som är det, som jag tycker är den stora nytändningen, och det som gör att det här är så häftigt uppdrag jag har nu, det är att på Volvo, jag var ju där så många år, så där känner man ju alla chefer. Man känner alla HR på personalavdelningen, du känner företagshälsovården, du kan de flesta medlemmarna, du känner till allting. Nu kommer jag till företag, det har inte en aning, det har inte någon bakgrund. Så det gör att man måste ju vara, känner jag själv, jag måste jobba, men jag får vara lite mer ödmjuk. Jag kan ju inte ta ut massa saker i förskott eller tro att... Nej, att jag har inget plus för någonting, för de vet inte vem jag är, utan man får ju börja på noll på varje nytt ställe, och det är nyttigt alltså, för man får ju hela tiden tänka på.
Och framförallt är det väl också så då i de här små företagen, så kanske det är ni från facket som är mest, ja, ni är mer kunniga naturligtvis än chefen i vad som har hänt, och det kanske är ni som kommer med avtalskunskaperna helt enkelt.
Ja, det skulle nog vara, just när det kommer till själva rena avtalsfrågor och sånt, så är de flesta, sånt ska ju bara flyta på. Mm. Alltså. Mm. Men det är samma sak där, att man måste ju ha en ödmjukhet inför det. För kliver man in med, eller sitter man på för höga hästar, så
det blir man, det så.
Ja, det kan ju bli handla nobben, du kan gå vänd igen liksom. Mm. Mm. Så att, ja, men det är jättehäftigt. Vi är ju en jätteorganisation i IF Metall i Göteborg. För de som inte vet det, så kan man bara ta storleksordningen. Jag tror vi är ungefär, jag höftar lite, men 24 000 medlemmar någonting i Göteborg. Varav ungefär hälften av dem är på Volvo. Mm. Så det är ju, Volvo är ju en liten egen värld. Nu är det de andra 10, 11, 12 000 medlemmarna som jag fokuserar mer på då. Och det är jättekul, jätteintressant det här.
Och det är väl det, alltså det, din roll där, ibland när man hör i diskussioner om fack och arbetsgivare och sånt, så låter det ungefär som jag sa förut här då, att fackets representant kommer dit och dunkar och slår den stackars lille företagaren i huvudet. Men så är det väl oftast inte, utan att...
Nej, det skulle inte jag påstå i alla fall. Jag tycker nästan att det är tvärtom, höll jag på att säga. Alltså... Jag ser inte, eller ja, det är kanske lätt fel, men våran roll är ju, den utgår ju 110% från våra medlemmars situation, Och det vi egentligen är ute efter och det vi försöker få till, det är ju att arbetsgivarna i alla lägen ska följa de lagar och förordningar och avtal som finns. Ofta så beror ju, i alla fall min bild, att när företagen inte följer det här så är ju det väldigt ofta av okunskap. Att man inte riktigt varit medveten om att man har gjort fel. Och det är klart, om man då dundrar in som facklig och kallar dem för det ena och det andra och tror att man ska försöka lösa någonting, då blir det ju bara taggarna ut istället. Utan går man istället in och försöker förklara att ja, det där kanske, hur ska vi göra nu då? Så förklarar man hur det är tänkt att det ska fungera. Och då får man ju med sig istället arbetsgivaren, för det handlar ju om att jobba gemensamt.
Jag ser ju, jag har ju kollega Unionens, och där är ju väldigt mycket frågor just omkring uppsägningar och föräldraledighet och om de kan säga upp dem när de är föräldralediga och mycket sådana. Och det är ju okunskap, även ifrån de som är medlemmar i facket. Ja. Så det är alltså, de kan spela bägge två så att säga, och där är det ju väldigt bra att man har någon som man kan ta in, och så är de min röst så att säga, så behöver jag inte känna att jag gör något fel eller att jag får inte min rätt.
Och på sätt och vis är det ju lite, kanske lite, det har jag märkt, jag, som sagt, jag har bara varit där några veckor nu, men det är ju mycket telefonsamtal, naturligtvis, och det är ju bra att man kan svara telefon och försöka svara på mycket, men tyvärr är det väldigt många människor som ringer som, de ringer av rädsla, för de vågar inte ta det själva på arbetsplatsen, för att de är rädda för, och jag säger inte att ibland har de, självklart har de fog för sin rädsla, men det är ju hemskt att man går på en arbetsplats oavsett vilken och är rädd för sin chef, eller att man är rädd för att fråga, är detta verkligen rätt? Så det finns ju otroligt mycket att göra liksom. För att, och att man är skraj i Sverige för att jag är 2021, jag blir av med jobbet om jag står upp för mig själv, om jag vill ha min föräldraledighet eller om jag vill vara vad det nu kan vara. Så vågar man inte ens ta upp det själv för att man tror att man ska få repressalier eller bli av med jobbet. Det är ju hemskt att det ska vara så idag. Liksom. Det hörde ju hemma på 1800-talet kan jag tycka.
Men det är ju så, jag vet, jag hade ju en arbetskamrat som var så emot facket. Och nej, skulle inte vara med i facket och så vidare. Så till slut så gick han med i facket i alla fall. Och dagen efter, som det, när rättårsgränsen är så att säga, där man får hjälp ifrån facket då, så börjar arbetsgivaren vara vissa saker som de inte tyckte om, som var helt ogrundade. Och han sa till mig efteråt, vilken tur att du övertalade mig att gå med i facket. Jag hade aldrig klarat det här själv. Ja. Det är någonting som jag tycker man ska berätta. Någonting. Du är väldigt ensam. Det kostar väldigt mycket pengar om du inte är med i facket när det kan bli en kris. Så det är oerhört viktigt.
Ja, absolut.
Och det här är ju sånt som Daniel och de brukar köra väldigt mycket också när de har A-radion.
Jajamän.
Så att det tycker jag är oerhört viktigt att vi sprider den här kunskapen. Och därför är det också bra att vi kan prata om det idag också. Men vi ska prata vidare, men nu ska vi ha lite vinterväder, håller jag på att säga.
Ja, Winter Wonderland med de tre tenorerna. De kommer ju då ifrån Italien och Spanien, så där har vi en resa som vi har gjort. Två resor, kanske mer. Ja. Så varsågoda, lyssna på dem och njut. Ja, det var de tre tenorerna. Det var Pavarotti, Carreras och Placido Domingo.
Ja, de var stora.
Stora, ja. Pavarotti borta, de två andra. Och varför de blev de tre tenorerna, det var att José Carreras fick cancer. Var väldigt, väldigt sjuk. Och då ville de stötta honom och då gick de tillsammans. Och han klarade sig. Och då blev det de tre tenorerna.
Jag lyssnade faktiskt på dem när de var på Ullevi. I många år sedan nu, men det var häftigt.
Ja, vilka röster. Och speciellt Pavarotti. Ja.
han är mäktig, ja. Ja, vi sitter här och pratar med Daniel Kristoffersson som ju är ny ombudsman på IF Metall, industrifacket. Så att, men du håller på bara med gamla metallföretag då, du har inga sådana här industrifack.
Nej, just nu så är det som sagt motorbranschavtalet som jag är ansvarig för, och så då den Lernia och sen Svemec-företag ska jag få lära mig också.
Svemec, vad det?
Ja, jättebra. Jag är helt ny på det. Alltså. Så inga avtalsfrågor om det. För det
men vad är det för företag? Typ av företag?
Vad ska jag ge för bra exempel? Med risk för att jag gör bort mig så säger jag inte det. Jag vet,
nej. Du är ny på det här jobbet.
Ja, precis. Jag kan skylla på det ett tag till.
Ja, ett år får man skylla på det.
Ja.
Ja, just det. Men sedan, det är ju mycket som händer i det fackliga livet och i arbetslivet. Och en sån sak som har varit uppe, det är ju det här med LAS. Och där ni i Metall och Kommunal gick en annan väg än vad Daniels fack och så gjorde i LO. Har du några tankar runt omkring detta och hur ni funderar?
För det första tror jag det är lurigt att säga att alla vi som hade funderar och tänker på samma sätt, för det gör vi något.
Men
det här skulle vi kunna ha ett par timmars program om egentligen. Men jag tror att varför det är så stor skillnad på kanske framförallt IF Metall och många andra fackförbund, det är lagen om anställningsskydd är ju en lagstiftning som vi inom Metall och kanske framförallt bilindustrin har jobbat jättemycket med genom åren av olika anledningar. Och vi brukar ju säga att lagen om anställningsskydd i sig räddar liksom inga jobb eller skapar inga jobb, utan det är någon form av verktyg man måste förhålla sig till. Och de här förhandlingarna som har varit, så jag tror väl att anledningen till att vi nu då, och vi har säkert gjort några fel på vägen kanske gentemot LO, det är mycket möjligt. Men samtidigt så tror jag inte vår största anledning till att vi är de vi är när det handlar om att företräda medlemmar, det är att vi måste alltid företräda medlemmar oavsett hur obekvämt det är. Man kan ju välja, antingen sitter man vid spakarna och försöker vara med och styra och påverka det här, eller så lämnar man walkover och släpper det i händerna. Och skulle man då släppa det i händerna på politiken idag, Så oavsett vad vi tycker om det, så är det ju en 60% i borgerlig majoritet. Mm. Och det är livsfarligt. Ja. Hade det varit en 60% i majoritet för socialdemokratin, så hade det inte varit lika rädd att släppa det till politikerna. Och det känner jag att man får inte glömma det.
Mm. Man kanske inte hade behövt släppa det till politiken heller.
Nej, precis. Så att, jag tycker vi har gjort rätt. För jag tycker att vi ska försöka förbättra villkoren för våra medlemmar i alla lägen. Liksom. Och man försökte ju brett och vitt över hela LO-kollektivet. Och uppenbarligen var man inte redo för det. Och det får man ju också respektera. Liksom. Men när väl hade sagt, kommit fram till det, att vi kommer inte längre inom LO, då är det också helt fritt fram för alla fackföreningar att ta beslut efter sina egna förutsättningar och göra det så gott man kan för sina medlemmar. Det tycker jag också man måste respektera.
En fråga som jag har tänkt på lite grann här, det är väl också att LOs roll i hela svenska fackföreningsrörelsen är lite annorlunda. Mm. Eftersom jag menar TCO och SACO är ju helt, jag menar de är ju större idag.
Mm.
LO är ju inte så dominerande som de var för ett antal år sedan i det fackliga.
Nej, så kan man ju se det.
Och det, så att säga, i de här förhandlingarna och LAS-förhandlingarna så gick ju tjänstemannafacken med på vissa saker.
Ja.
Och det är väl det som är också ett problem naturligtvis. Som man måste tänka på.
Ja, allt sånt spelar ju roll. Men positivt är ju ändå att LO ökar ju medlemsantal för första gången på flera år. Alltså det går ju lite ändå åt rätt håll liksom. Och jag tror generellt sett så är sådana här diskussion, fackliga frågor, när fackliga frågor och slash politiska frågor är så att säga första sidestoff i media, så är det i grunden så är det positivt, för att då är det fler som lär sig, det är fler människor som bryr sig och man börjar kanske prata fackligt politiska frågor både på jobbet och hemma vid fikabordet. Så jag tror att det är ju bra. Sen vill jag inte ha, det ska inte vara hur öppen ridå som helst på alla motsättningar som kanske finns eller att man har olika intressen. Man måste ju också respektera det demokratiska systemet, att vissa saker säger man inte i media, utan det har man i rummen när man sitter och diskuterar och vänder och vrider och sånt. Så att,
Men sen tror jag också det att erfarenhet, om man råkar ut för någonting och om man då hade varit med i den fackliga organisationen, så har man lärt sig att ensam är inte stark.
Nej, absolut inte.
Det är det handlar om egentligen.
Så är det.
Mm. Ja, vi får se hur det utvecklar sig. Det är ju mycket som är på agendan runt omkring detta. Och du har ju också då ett uppdrag som facklig politisk, ledare i vårt partidistrikt.
Det stämmer bra det.
Jag och då ska du liksom tackla bägge de här delarna om man säger så, va?
Och det är inte helt enkelt att veta vem är jag idag liksom. Alltså, för det är inte alltid exakt samma saker. Liksom. Jag kanske vill samma saker i... Jag brukar förklara när folk frågar att varför är du facklig och varför är du politisk? Och min grundinställning är att jag är facklig på arbetsplatserna för att jag anser att vi inte är framme där, vi är inte hemma där. Vi har inte en 100% demokrati på arbetsplatserna. Och det är för många som inte får sin rätt hörd. Liksom. Så vi vill förändra och göra det sakerna. Eller jag vill förändra det som inte är bra på arbetsplatserna och göra det till det bättre. Och egentligen vill jag exakt samma sak när jag stämplar ut och går hem ifrån fabriken. Jag är inte nöjd med samhället, jag vill utveckla det och förbättra det för de flesta människorna. Och så då har jag turen, eller oturen, att vara facklig politisk ledare. Så facklig politisk samverkan, ibland är inte det riktigt samma sak att ställa en politiker mot väggen eller ställa en facklig mot väggen. Men frågorna går ju oftast ihop, alltså i en form av symbios någonstans, men eftersom det är samma grundvärderingar som ligger i botten. Och det är otroligt givande att hålla på med. Och det gör ju egentligen att jag alltid försöker ha ett fackligt perspektiv på mina politiska arenor där jag är. Liksom. Att jag alltid har med mig samma ryggrad, oavsett vilken stol jag sitter på den här dagen. Liksom, så är jag alltid den fackligt politiska, jag ska alltid ha det perspektivet. Och det är roligt att man träffar så mycket folk. Och här ser man ju också vitsen att det är viktigt att vi har ett starkt LO som finns på alla arenor också. Här i Västsverige och regionalt och nationellt. För att det finns ju inga andra partier som jobbar med de frågorna på det sättet som vi gör.
Nej, och det är väl det som är en sån här... Man säger så här att facket är för sig och politiken för sig. Och det är väl det som LO då alltid har sagt, att vi är ett av samma trä.
Ja.
Och sedan, och det är väl det som ibland är det svåra för en del att förstå.
Mm.
Att man kan inte, man måste ha en samverkan mellan det fackliga och det politiska.
Absolut.
Och då är det ju alla som ska vara involverade.
Mm.
Men det fackliga, det är att vara... Det här, vad innebär det mer konkret?
Konkret är, vi tog ju en verksamhetsplan då i distriktsstyrelsen. Inför varje år gör man ju det, så klubbar man, vi planerar. Nu blir det lite konstigt eftersom det är pandemiår, men en konkret sak som vi har bestämt som facklig ledare att vi skulle göra nu då 2021, det var ju att alla våra olika arbetarkommuner skulle få besöka mig som facklig ledare, och då har jag tagit fram ett... Och då ska jag ut och träffa de styrelserna och prata den svenska modellen, kollektivavtalets värde, varför det är viktigt med kollektivavtal och hur den svenska modellen hänger ihop och att vi faktiskt har byggt upp samhället för att skydda våra avtal. Jag brukar använda det under fackliga utbildningar och nästan alla som hör det brukar tycka var bra liksom, att man får så en liten... För det är sånt som de flesta socialdemokrater känner till och man vet, men man kanske inte tänker på det. Så det är en sån konkret grej. Ut och prata kollektivavtalet och svenska modellen hos alla arbetarkommuner. Och sen plus naturligtvis ta ett huvudansvar som facklig ledare att hjälpa de olika arbetarkommunerna att få igång sina fackliga ledare. Så att vi får så ihop med LO då, få ihop de LO-fackliga kommittéerna och grupperna ute på alla arbetarkommuner. För det ser väldigt olika ut beroende på var man kommer ifrån.
Mm. Mm.
Ser du att det är mindre engagemang nu än det var tidigare? Du har väl varit med ganska... Jag tänker på Evert när han var engagerad och så. Han var ju borta väldigt mycket och ja, han satt i förhandlingar och Gud vet. Och då såg jag bara en öppen mun när han kom hem, för då sov han. Och så har du, ni två hade ju bägge två ett stort engagemang. Men jag har upplevt själv det att det fackliga engagemanget är liksom, man tror att man klarar sig själv.
Mm.
Att det liksom håller på att dala lite grann. Känner du kanske att det har dalat färdigt och det går lite uppåt? Jag är rädd för att det är krafter som motverkar sådana här saker.
Ja, de krafterna finns ju naturligtvis. Men min känsla är ändå att jag tycker att det känns som att det går uppåt faktiskt. Mm. Alltså att det är lite positivt. Mm. Och jag tror faktiskt att pandemin har spelat lite roll i det med. Mm. För det är ju i tuffa tider som samhället blir viktigare för de flesta.
Ja.
Och det är ju våra typer av frågor liksom, oavsett om jag ska prata fackligt eller politiskt. Det är ju våran sidas frågor. Mm. Så att jag tycker det känns rätt positivt ändå. Mm. Men tyvärr så är ju hela, om man kollar brett över samhället, alltså föreningslivet tror jag, om man ser på nationella siffror, minskar ju liksom. Ja. Att antalet människor som engagerar sig på fritiden oavsett vad det är för någonting kanske också blir färre tyvärr. Så därför är det så himla viktigt att vi måste ju, bara det att vi sitter här i radion och snackar kultur och politik och fackligt så här, det är ju jätteviktigt.
Mm. Och då ska vi ta och lyssna på lite musik och för att knyta ihop detta lite grann, som du alldeles nyss sa, hur viktigt det är med att vi håller på med demokratiska verksamheter, så ska vi spela en klarinettsolo, håller jag på att säga, som är en Taksim trio som spelar, och det är ifrån Turkiet och Taksimtorget, som ju är skådeplatsen för all protester, ja, nästan som är mot Erdogan och Turkiet och nedbrytningen av det demokratiska samhället där. Det var lite långsökt övergång, men det var ändå en liten övergång till att vi ska lyssna på Taksim trio och klarinett solo.
Ja, det var en lite sorglig, men det har ju hänt mycket, mycket tragiska saker på det torget också.
Vilket var ett fantastiskt vackert torg.
Ja, underbart.
Väldigt fint.
Ja. Verkligen så.
När vi var i Lissabon, för det är inte i Lissabon utan i Istanbul.
Istanbul
som
var
det. Var. Mm, ja, det hade vi också härliga minnen. Och det, vi var ju även i den här moskén, blå moskén, som de nu, som Erdogan helt plötsligt skulle in och röja i och göra den muslimsk istället för att den var sekulariserad mer eller mindre, eller liksom för alla trosinriktningar. Så.
Och vi åkte inte färjan, utan vi åkte en färja som, de pratade inte ett ord engelska, men vi kom fram dit vi skulle i alla fall. Det gick bra, det var en upplevelse i sig.
Ja, det var mycket trevligt där. Mm.
Jag tänkte jag skulle läsa lite om hur bra det är att ha en sekreterare på jobbet. Mm. När chefen upptäckte att sekreteraren hade ändrat ett par ord i ett brev han just dikterat blev han topptunn och rasande. Det är inte din sak att ha åsikter om hur jag sköter mitt jobb, röt han. Nästa gång är du så vänlig och skriver exakt som jag säger. Ingen ska läggas till eller dras ifrån, har du förstått. Nästa brev han dikterade blev ungefär så här. Uppsala, den vad är det för datum just jag? Käre herr Almback. Nej, bäste herr Almback. Och den snobbige fan stavar med seko. Kan du tänka dig? Med anledning av ett brev av den, när fan var det? Kolla upp datumet sen. Har jag glädjen att erbjuda er de önskade tjänsterna till priset av Peter, vad kan det vara den tjommen Almback för pris? Okej då, men går han med det ska vi ha förskott. Jag litar inte på den hala fan. Med vänlig hälsning etc. etc. Var är mitt kaffe nu då?
Ja, det ser man. Det ser man.
Tycker jag var bra.
Ja, det var jättebra.
Ja, får tänka sig för ibland hur man gör. Ja. På tal om att tänka sig för, Daniel, så har du ju blossat upp en liten diskussion här från ditt gamla företag och så med aktieutdelningar och sånt på Volvo. För om man nu har fått massa bidrag tidigare och ni var permitterade och vi skattebetalare har stått för pengar. Hur reagerar ni som jobbar på, för du har ju anställningen kvar på Volvo i alla fall.
Det stämmer, jag är känslig i året ut. Men alltså, det här med, det är ju alltid en lite halvkänslig fråga för Volvo med aktieutdelningar och sånt. Och jag kan väl tycka, alltså om jag pratar, nu är det Daniel personen som tycker och tänker här. Och jag tycker egentligen precis samma sak som facklig så, men jag kanske ska uttala mig som mig själv och inte som ombudsman eller något annat. Och just den här frågan. Och jag tycker det är jättebra att Volvo går bra, det är jätteroligt. Och det för det betyder investeringar, det betyder jobb, det betyder att våra medlemmars arbetsplatser är säkrade och det betyder jättemycket positiva saker. Men 30 miljarder, det är så sjukt mycket pengar så att skulle jag börja räkna från noll nu och börja till 30 så sitter jag här ett par veckor innan jag är framme liksom. Det är så mycket pengar, det går inte att greppa det här. Och tidigare, precis du nämnde det, vi har varit permitterade, man stängde hela fabriker och det gjorde man mycket tack vare hjälp och bidrag från staten. Man har fått, jag tror det är lite drygt 1 miljard ifrån skattepengar, vilket jag tycker är bra, för jag är stolt över att vi har en regering som har agerat på det viset och helt enkelt räddat svenska jobb på det. Men att nu då efterhand sen inte tänka sig att betala tillbaka det eller på något sätt, utan bara vräka ut tidernas största utdelning. Jag tycker faktiskt att det är lite osmakligt. Och jag kan ju ge tips till Volvo-chefens, de borde ha någon som jobbar med medierelationer och jag kan ta det jobbet om ni vill. Jag menar, tänk vad enkelt om han bara ställt sig upp i tv och sagt att vi ska göra en jätteutdelning, men först ska 1,5 eller 2 miljarder gå tillbaka till Stefan Löfven och staten och tack för hjälpen. Ja. Och sen kan de dela ut 28 miljarder istället. Det är fortfarande en fruktansvärd hög med pengar.
Ja.
Och så hade man fått en jättegoodwill, Volvo hade kommit ur det på ett vettigt sätt och staten hade fått cred för att vi har en bra regering och ett bra samhälle. Och det går att göra på så mycket olika sätt, men det här var inte rätt. Det tycker inte jag faktiskt.
Och det finns ju, det ligger ju mycket i det du säger. Jag tror att det hade varit värt ett par miljoner bara att göra så.
Ja, eller hur?
Mm. Ja. Nej, jag menar, ibland så undrar man hur de tänker i sådana rum att... jag menar, det är mycket pengar och det bör tillbaka på olika sätt, va? För att
vi pratade lite innan, Evert, där, så vårt pensionssystem är uppbyggt, så det här är ju jättebra för pensionerna, för det går ut mycket pengar, och visst, jag är inte emot det och jag förstår tanken och hela grejen, men man kan ju ändå någonstans göra på lite mer på ett sätt som de flesta. Jag tror det har varit jättepositivt och tagits emot positivt. Och de har visat att ett av de största företagen tar faktiskt sitt ansvar. Även om det kan väl de trolla bort i någon bokföring ändå, likförbaskat. Men det hade varit lite mer smakligt, det är absolut. Våra medlemmar har inte fått ut, vi har inte fått någon retroaktivitet på våra avtal. Utan vi har gått 7, 8, 9 månader utan någon löneökning för att vi har tagit ansvar. Våra medlemmar fick gå hemma med mindre lön och arbetstider som... Alltså, återigen så är det arbetarna tagit smällen och ägarna kanske inte på riktigt så på samma sätt då.
Hur säger gubbarna på Volvo, tror du, runt omkring det här? För det är känsligt naturligtvis.
Det är klart att det är känsligt. Sen är ju alla jättenöjda och glada, eller glada, men man är ju nöjd med att vi hade möjligheten att gå, att vi hade de här avtalarna på plats och att man hade en regering som reagerade och agerade ihop med företagarna. Det tycker man ju naturligtvis är bra. Men jag är övertygad om att vid fikabodorna så är det fler som tycker att nu kan väl företagen göra rätt för sig också. För det handlar ju om att går man lite mer hand i hand i sådana frågor så ökar vi också. Då får vi ett bättre samhälle.
Mm.
Och lite mindre av det här vi och dem och så.
Mm. Ja, men jag menar, det sticker i ögonen så att säga. Va?
Absolut.
Och samtidigt som det då är många företagare som särskilt inom... besöksnäringar och restauranger och allting sånt där som har det jobbigt och slitigt.
Mm.
Därför att vi inte får gå och besöka dem.
Nej, precis.
och då kan det ju vara behov av att en del av pengarna kan gå till dem då istället på det här sättet.
Ja.
Men att, vi får väl se hur det utvecklar sig, den här frågan. Man säger att till nästa gång så måste man titta till den bättre, så man har bättre regler för det. Jag hoppas vid Gud att inte vi behöver ha en nästa gång helt enkelt.
Nej, precis.
Detta som vi har varit med om det senaste året, det hoppas jag att vi aldrig behöver. Det får bli om några andra generationer framöver i alla fall, va? Så vi får se hur det utvecklar sig.
Mm.
Ja, för det är så konstigt också. För att, alltså, nu, om man, jag vet att LO uttalar sig häromdagen. Och, det är att man är ju rädd för att man börjar redan nu se effekterna av den här pandemin på så sätt att det här med visstidsanställningar, otrygga anställningar, att det ökar. För företagen är rädda för att erbjuda trygghet då. För det är fortfarande något omodernt i deras värld, vilket är konstigt. Men att öka den formen av anställningar och otrygghet för den vanliga människan, för arbetaren, då blir det ju ännu svårare. Alltså då förstår man ju absolut inte. Ni ska få skattemedel och ni ska få hjälp av samhället när ni behöver. Men i andra änden så gör ni det bara ännu mer osäkert för folk. Alltså det hänger ju inte ihop riktigt.
Nej.
Jag hörde
och det är väldigt, väldigt tråkigt. Och då hörde jag, så bara ursäkta, så var det en gubbe från, för det var en gubbe, jag hörde inte vad han hette, men från Svenskt Näringsliv. Han hade uttalat sig att, på en rak fråga då, att hur ser du på LOs farhågor om det här med att anställningarna, de otrygga anställningarna ökar? Men sen, att det säger inget problem. Det är viktigt att vi skapar jobb, inte vilken form jobben har. Mm. Det säger rätt mycket om vilken syn de har på våra medlemmar och när vi lever våra liv. Och det är ju hemskt att det är så idag. Och hur kan man med att säga så mitt i den största pandemin som finns? Alltså det är så otaktiskt och så vidrigt uttalat, helt ärligt. Så att...
Jag hörde samma sak alltså.
Man blir
förvånad. Och jag studsade till. Det är klart att det är bra att folk får jobb. Men man måste också se till att folk får jobb som är lite stadigvarande.
Mm.
Och det tror jag att... Daniel och de kommer att prata om i kommande program runt omkring. Det här uttalandet är ju ganska fantastiskt egentligen, att man säger så.
Ja.
Att man menar det.
Ja.
Och det, jag menar, det är ju det här. Det är bra när de avslöjar sig.
Ja, precis.
Ja, nu ska vi...
Då kan jag läsa denna lilla raden.
Ja, det kan du göra.
En chef är en person som har behov av andra.
Det är ungefärligen som jag sa en gång i tiden, att ju högre upp i hierarkin du sitter som chef, ju fler har du att skylla på neråt. Och så är det ju. Så är det. Nu ska vi få fadosång.
Ja, det ska vi få. Det är ju Portugal. Det är Madeira som vi har varit på med Fado, och Fado är så fantastiskt. Rösterna är så annorlunda när de sjunger. En del tycker inte om det. Jag älskar Fado. Och varför gör jag det? Jo, därför Fado är egentligen protestsånger. Det var hororna som gick i Portugal. De protesterade och då sjöng de sin Fado. Sen har den då blivit annorlunda med åren. Men det är grunden till varför Fado-sånger kom.
Så och då ska vi lyssna på Fado Madrugada. Mm. Och det är faktiskt en gubbe som sjunger, Alberto Correa.
Ja, det var Fado. Och det var Alberto Correa. Och vi har sett honom in live.
Ja.
När vi var på en restaurang och vi köpte då, de går ju och säljer skivorna. Och han sjunger underbart. Men hans dotter kom lite senare. Och hon var ett stråvassare än vad pappan var.
Hon hade ännu mera utstrålning.
Ja, det hade hon. Hon hade en lite mörkare röst än man hade också. Det var, det är ju härligt.
Så är det. Mm. Vi ska ta och runda av. Vi tackar dig, Daniel, för att du kunde ställa upp och vara med och prata.
Tack så mycket. Det var jättetrevligt att komma hit.
Vi får återkomma.
Mm.
Det lär vi göra på många sätt.
Ja.
Och det är faktiskt, eftersom vi fick rycka in lite extra idag, så är vi tillbaka redan nästa lördag.
Ja, då får stå ut med
då
oss
då får
med.
Vi se vad vi ska hitta på, men jag ska nog leta reda på lite regionfolk och prata lite sjukvårdsfrågor och sådana här saker och annat. Men vi får se vad vi hittar på nästa lördag. Och då är vi tillbaka igen helt enkelt.
Jajamensan.
Och då ska vi få riktigt passion på slutet också, va?
Ja. Nu menar
sång.
Du?
Med
ja, du menar nu, ja.
Ja, nu menar jag här med musik.
Ja, så du menar henne, ja. vi har varit i Paris.
Ja.
Och Edith Piaf är ju underbar. Det vill jag berätta, det hotellet som vi var på då var det heltäckning överallt. Det var heltäckning även in i toaletten. Och det var inte så roligt, måste jag säga. Vi hade alltid skor på oss när vi gick in på toaletten. Vill jag berätta. Det var också någonting som man upplevde. Och då sjunger hon naturligtvis med sin underbara, ljuvliga röst. Himlamor. Varsågoda. Hej då. Ha det så gott. Var rädda om er. Håll avstånden. Hej då.
Hej då.